att studera den vikingatida krigaren i sin naturliga miljö.
Det är människor som har varit tränade krigare. Det är yrkesmän. Och de har haft betalt för det de har gjort. Vi hittar betalning i form av värnsten, pärlor, mynt. Huvudsakligen islamiska silvermynt. Men sen får man också tänka sig att de fick betalt i vapen, rustningsdelar, mat, logi och så vidare.
Krigarnas hus var placerat på en strategisk plats, just där försvaret av Birka var som svagast. 20 meter långt och 10 meter brett var det hus där krigarna samlades. Och undersökningarna och fynden vid krigarnas hus ger en inblick i en vikingatida krigsorganisation som varit okänt sedan tidigare. Till skillnad från krönikornas skildringar av den vikingatida vilden får arkeologerna nu bilden av den professionella soldaten.
Det förekommer oerhört mycket vapen och det har egentligen ingen direkt parallell i Skandinavien, de här vapenfynden. Och det här har också en stor militärhistorisk betydelse, från hur man övergår från under förhistorisk tid att vara krigare till att bli en mer avlönad soldat.
Vi vet ju från vikingatid att man har kastspjut, stötlansar, sköldar och att det förekommer svärd. Och en sån uppsättning av vapen, den är exakt densamma som i Grekland och Rom under antiken. Och då innebär det att för att man ska få ut någon effekt av det här vid anfall eller vid försvar, så måste man till att börja med hålla ihop en formation i en linje eller en kilform för att skydda sig bakom sköldarna mot motståndarnas vapen. Och sen bakom sköldarna agera med de andra vapnen. Lansarna, de bryts efter ett tag. Och det är förklaringen till att man har svärd. Då övergår man till att kämpa med svärd. Och på så sätt så bör det ha fungerat och måste ha fungerat, för att det finns inte så många andra sätt att utnyttja det här för att nå en praktisk maximal effekt.
Krigarna i Birka är samma personer vi möter i texterna på runstenar och som finns på de gotländska bildstenarna. Det var krigare som ställde upp i slagordning och som med tiden blev allt mer professionella. Och inspirationen hämtades kanske från de långa resor som var en del av krigararistokratins utbildning. Längs de stora floderna i Ryssland hittar också arkeologerna spår efter vikingarnas färder. Under de senaste åren har gjorts flera stora utgrävningar utanför Novgorod på en plats som heter Gorodische. Här fanns en av ingångarna till de ryska flodsystemen. Och fynden här vittnar om att vikingarna passerade just den här handelsplatsen utanför dagens Novgorod.
The people who came here were from the central Sweden, from Mälaren region and from the Åland islands. From the very beginning, this settlement was important for different contacts of those nations, and somehow the Scandinavians brought a lot of technological things, new technology, and it's a very vivid man's culture, the culture of warriors.
Vi vet ju ifrån runstenar, vi vet från krönikor och annat, att tusentals nordbor tjänstgjorde i Kiev hos Jaroslav den vise, som var gift med Olof Skötkonungs ena dotter. Man tjänstgjorde i Konstantinopel. Man hade kunskap om det här. Och de stora danska herrarna som invaderade England, de stred ju i slagordningar. Men av någon anledning så har man inte funnit det lika populärt. Kanske beror det på att man fruktar att spekulera för mycket.
Via de ryska flodsystemen tog sig vikingarna ända ner till Svarta havet och tog tjänst som livvakt vid hovet i Konstantinopel. Spåren efter deras närvaro hittar man bland annat i katedralen Hagia Sophia i Istanbul. Där har vikingatida krigare ristat några runor på balustraden.
De måste ha sett och upplevt hur trupper runt omkring dem fungerade. Disciplinärt, i slagordningar, med olika vapenslag. Bågskyttar, ryttare, fotfolk, hur man hanterade lansar och så vidare. Men själva så stred de med yxor och deltog i livvakten runt kejsaren med sina bredbladiga vikingatida yxor. Och de kallas väldigt ofta i bysantinska källor för varvaroi pelekoforoi, alltså de yxbärande barbarerna. Men intrycken efter flera års tjänst där nere, de måste man ha fått med sig hem.
Birka under sina sista 100 år åtminstone har sina allra tydligaste kontakter, sina kulturella kontakter och sina tydligaste paralleller med östliga städer som Staraja Ladoga, Gnestovo, Gorodishche och så vidare, som ligger i dagens Ryssland och Ukraina. Och det skiljer Birka och Mälardalen från andra handelsstäder i Skandinavien under samma tid. Man är väldigt östligt inriktad och man kan se att modet i Birka och till exempel Gnestovo i dagens Ukraina, det har följt varandra exakt, så att man har haft ständig kontakt, alltså på en månads eller ett par månaders basis.
Arkeologerna på Birka har hittat fler spår i området som visar att vikingatidens krigsorganisation var mer avancerad än man tidigare trott. Intill den stora krigarhallen har man hittat en smedja. En smedja för krigarnas vapen. Här hittar arkeologerna spår efter flera äschor och det är kol och slagg i marken. Allt tyder på att det varit en intensiv verksamhet i det här området.
Än så länge så arbetar vi efter hypotesen att man har jobbat med sina vapen här. Krigarna i huset här bredvid har haft sin vapenvård här, kan man säga. Och vad vi kan se är att det är väldigt intensivt utnyttjat under en och samma period. Att man har haft många äscher igång samtidigt. Och det är lite verkstadsbetonat. Det är ingen liten bysmedja, utan här är en stor verksamhet.
Det vikingatida smidet och kanske framförallt vapensmidet som jag har tittat mest på, det är ju mycket, mycket imponerande. Det krävs mycket för att komma ens i närheten av deras skicklighet. De hade en oerhört väl utvecklad formkänsla. Det fanns en stark känsla för skönhet och uttryck. Man hade en fantastisk kännedom om materialet. Och idag kan det vara svårt att föreställa sig hur de gick till väga.
Vikingatidens smide har fascinerat smeden Peter Jonsson under flera år. Han ägnar sig åt att rekonstruera historiska svärd. Han följde också utgrävningen av Birkas smedja på nära håll.
Vapensmidet var definitivt någonting som krävde en stor organisation. Av både ekonomisk och politisk natur. Och det krävdes en särskild träning för att bli vapensmed. En så enkel sak som pilspetsar är en mycket, mycket specialiserad produkt. De måste ju hålla vissa vikter. Man ska kunna smida många av samma typ. Man ska kunna försörja en garnison med pilar. Och jag kan tänka mig att på en plats som Birka, att det fanns säkert smeder som hade det som, ja, kanske heltidssysselsättning att smida pilar.
Smedjan ingick i den organisation som byggdes upp kring försvaret av Birka. Det handlade om att försörja krigarna med vapen och materiel.
Vikingatiden är ju en tid som är präglad av väpnade konflikter, aggressioner, hot och våld. Och det använder man ju sig som maktmedel mellan de små stridande kungadömerna. Vi ska ju tänka på att det här är innan Sverige har blivit ett enat rike, utan det här är ju bara början på statsbildningsprocessen. jag tror att Birkaborna, de levde under ett ständigt hot för anfall.
På andra sidan ön förvarar forskarna föremålen från utgrävningen. Sista dagarna hittar man något som fortfarande förbryllar. I närheten av krigarnas kvarter hittade man en grav med ett innehåll som inte passar in i bilden.
Jo, det här är krukan som vi har tagit in, som vi fann alldeles in till smedjan. Och den ska vi vidare transportera då till forskningslaboratoriet. Och krukan visar sig innehålla en begravning. Det är en kremering av en människa. Vi vet inte ännu vilket kön det är, men av fynden att döma så är det en kvinna.
Under vintern har fynden från garnisonen och smedjan analyserats av forskarna på arkeologiska forskningslaboratoriet i Stockholm. Bland annat har man gjort kemiska analyser av krukskärvan och det har avslöjat spår efter matrester. Krukan har alltså använts både som kokkärl och för begravning. Men varför krukan ligger vid garnisonen och varför en kvinna ligger begravd i det manligt dominerade området är fortfarande en gåta för arkeologerna. De räknar med att återvända i sommar. Och kanske hittar man då nya ledtrådar till krigarnas värld. Upptäckten av krigarnas hus på Birka har förvånat forskarna. Och bilden av vikingatiden har fördjupats.
Birka är inte homogent varken över tiden eller i rummet. Utan det finns många skillnader och som gör en nyanserad bild av det här. Och jag tror att så kommer det fortsätta att vara. Att varje gång man sätter spaden i jorden så kommer man på något nytt.
Varje ny utgrävning och tid skapar sin bild av vikingastaden. Med hjälp av de senaste fynden på Birka, krigarnas hus, smedjan och med hjälp av runstenarna i Mälardalen har arkeologerna nu lärt sig mer om hur vikingatidens krigare levde.
Bland historiker har det aldrig rått några stora tvivel om att Birka låg på Björkö i Mälaren. Men varje gång vi visar ett reportage om Birka så hör engagerade människor av sig. Och menar att det inte finns några bevis för att Birka verkligen låg där. Det är Birka alltså som omnämns i skrifterna från tiden. De menar att Birka kan ha legat på Åland eller på Öland. Varför inte Västergötland då förstås med Skara som centralort. Eller här en bit söderut i Östergötland. Varför är det så viktigt var Birka låg?
Det är för att både etablissemanget och de som kritiserade egentligen är ense om att Birka är en viktig plats för Sveriges framväxt. Mm. Sen har de då olika uppfattning om var det här Birka låg och därmed om var Sverigets vagga låg.
Finns det några etablerade historiker som ifrågasätter att Birka låg på Björkö?
Alltså man har olika uppfattning om hur Sverige växte fram. Så på det viset har man olika uppfattning om hur Sverigets vagga såg ut snarare än var den låg. Var det så viktigt med en handelsstad som Birka för Svea rikes framväxt? Eller var det kristnandet, var det skattesystemet som var viktigare? Och det låg ju så att säga inte bara på Birka utan det var ju på landsbygden.
Mm.
I Götaland dessutom. Aha. Som det utvecklades först.
I Götaland utvecklades det först. Men det kom väl ändå senare?
Ja, det är riktigt.
Beskattningen,
ja,
så att säga.
Och Sverige växer fram senare än Birka. Och så därför så är det lite fel redan när man har bilden på 1600-talet och idag att beskriva det som Sveriges första huvudstad eller så.
Mm. Mm.
För Sverige fanns inte då.
Nej. Och hur unikt var Birka? Det fanns väl andra knutpunkter, handelsplatser runt om i Sverige som också hade en viss storlek.
Ja, och det här tycker jag kritikerna har en poäng. Alltså att vi vet tillräckligt mycket om väldigt få platser. Om de ligger nära en universitetsort eller om man drar fram E4 eller en ny järnväg, då måste man gräva upp. Annars så vet man ingenting också om platser som man misstänker så att säga kan vara viktiga ställen som Köpingsvik eller Uppåkra eller andra ställen.
Mm. När blir det viktigt då med nationell historieskrivning?
det är på 1600-talet. Det är när man har en statsmakt i Sverige som vill väldigt mycket i Europa. Som drar ut med krigiska medel och då behöver en pampig historia som motsvarar de här ambitionerna.
Mm. Och vilken betydelse har då Birka idag för oss?
Birka idag har nog framförallt betydelse som ett upplevelsecentra. Alltså man kan åka dit som turist, men man kan ju också fundera över de här dygderna som du pratade om. Alltså vikingastereotyperna. Mm. Manligt mod är inte precis en politiskt korrekt dygd idag. Mm. Och då kan man tillåta sig att leka lite grann med den bilden och fundera på hur det skulle vara om jag hade varit där. Mm. Vi ser ju det att de stora upplevelseepokerna i historien, det är ju vikingatid och medeltid. Mm. Alltså det som var annorlunda från idag. Mm. Och där leker man. Det är någonting annat än det här nationella.
Ja. Men ger det oss då en helt falsk bild av historien? Att man fyller den med de behov man har själv, så att säga?
Jag skulle inte säga det. Alltså historien har rymt så många saker. Alltså det har rymt det här sociala och det krigiska och det lekfulla. Det är det att varje tid väljer att plocka upp och göra betydelsefullt det som svarar mot behov i samtiden.
Är historieskrivningen trendkänslig utan att ha bakomliggande syften som att kunna få makt genom den?
Ja, det tycker jag den är. Och jag tycker egentligen inte att det är fel. Jag tycker att det handlar om att historieskrivningen är en samtidsverksamhet som ska säga någonting till dagens. Däremot ska det ju inte vara osant det man tar upp. Men det ska ju ha betydelse. Det ska kännas viktigt idag.
Tack så mycket, Peter Aronsson.
Tack.
Thank you.